Nu smäller det. US-hockeyn kör igång och det är dags att ranka landslagen.
Få se om vi når konsensus.
Det här är Yle Sportens NHL-podd med Anders Storesvan, Mattias Simonsson och Toffe Herberts. Ja, buongiorno från Milano här. Jag och Toffe sitter i våra egna ändor av pressutrymme här i Santa Giulia-arenan där herrarna ska inleda sin OS-hockeyturnering imorgon. Och vet ni vad? Nu är det faktiskt allvar. För vi har fått se landslagen träna. De är alla här på plats. Eller okej, vi har fått sett några landslag träna. Och viktigast av allt, vi har fått sett Lejonen träna. Och Toffe och Anders, om vi börjar med dig Anders, vad var dina första intryck när du fick se de här kedjorna som Lejonen har tränat med?
No, det där intrycket var ju att det inte precis var några stora förändringar. För det där överraskningar, det var väl ungefär exakt från man till man de kedjorna som vi hade det där funderat över. Åtminstone Toffe och jag var väl liksom, hade vi månne 11 av 12 exakt på samma plats.
Nej, jag håller med. Vi har pratat i podden under hela säsongen, under hela vintern om att det blir sen aldrig som man har tänkt sig, att det faller bort en massa gubbar på vägen och det händer en massa överraskningar innan första nedsläpp. Och så har det inte blivit några överraskningar alls överhuvudtaget. Om vi liksom tittar på den allra första podden som jag var med om när vi pratade om hur Finland skulle ställa upp, så hade vi precis som Anders säger, jag och Anders, 11 av de 12 spelarna i de fyra första kedjorna på rätt ställe ändå. Enda skillnaden var att då så var Anders och jag för den delen inne på lite Pori Connection i fyran och att vi skulle ha Kotkaniemi på Eli Tolvanens plats. Men annars är det exakt de kedjor som vi trodde att det skulle bli och de backpar som vi trodde att det skulle bli. Så när vi hela tiden har haft det där förbehållet, det kommer skador, det kommer ändringar, det kommer att gå på ett annat sätt än vad vi tror. Så det har inte gått så. Utan man ska kunna sätta upp Finlands laguppställning i september. Och den ska ha sett ganska identisk ut med hur det kommer att se ut när Finland startar imorgon. Sen att Mattias har varit ute och cyklat och haft en massa jättekonstiga kedjefunderingar och märkligheter hela vägen. Det är sen en annan sak. Men jag och Anders har varit helt 100% på kartan sen september på ett nästan oväntat precis sätt. Om det sen är bra eller dåligt att det inte finns något skrällar överhuvudtaget i uppställningen, det är sen en helt annan fråga.
Nej, för det har ju varit jättemycket tal om just det där att speciellt Kanada har stängt sina träningar här. Alltså de har inte tillåtit media att vara på plats under sina träningar överhuvudtaget förutom efter den där första träningen. Och vi snackade ju lite där i samband med Finlands träningar som vi nyss var på innan vi bandade in det här avsnittet att en anledning till att Finland inte behöver stänga sina träningar är just det att alla vet exakt hur Finlands kedjor ser ut och har vetat det sedan september.
Alltså om jag ska söka lite dramatik måste man försöka få in hit och det där. Jag liksom funderar närmast nu när då den här tredje kedjan nu hade tränat med Eetu Luostarinen, Anton Lundell, Kaapo Kakko och fyra med Joel Armia, Erik Haula och Eli Tolvanen. Så jag funderar lite att jag skulle kanske, och det tror jag att jag sa förra gången, jag skulle kanske vilja se Tolvanen med Luostarinen och Lundell med den utgångspunkten att Kaapo Kakko har inte ett speciellt bra skott medan Tolvanen har ett bra skott och varken Luostarinen eller Lundell är liksom utpräglade skyttar att det där. Det är kanske den här enda dramatiken den som är med. Och sen det där måste jag säga att nu under de här senaste två veckorna så är det ju pinsamt att Kasperi Kapanen inte är med i det här laget.
Men gällande Kasperi Kapanen så måste vi också komma ihåg att han tydligen har fått sitt första barn nu, så det kan ju finnas något sånt också i bakgrunden till att varför han tackar nej. Och på tal om en Kapanen och andra eventuella kontroversiella grejer i den här truppen så vill jag genast lyfta fram två frågor, för jag tror att de här går lite hand i hand. Sami vill att vi ska snacka mer om powerplay och boxplay-formationerna och Ludvig undrar, kommer Oliver Kapanen att få chansen? Och det här är ju liksom lite intressant, för Oliver Kapanen är ju inte nu i den spelande uppsättningen så som det ser ut, som just nu skulle jag säga på basen av träningarna att han är 14 forward, träna lite till exempel boxplay och lite snurra runt i de här olika formationerna, jo, men inte överhuvudtaget given i någon för femma på samma sätt som de andra spelarna, och jag tycker ju nog att han borde ha en plats i den andra powerplay femman istället för att eventuellt hoppa in som boxplay-spelare i den andra boxplay-kvartetten.
Nej, jag tror ju att Finland och för den delen också Sverige och Kanada och USA att de kommer att försöka gå runt på 14 forwards. Jag tror ju inte att det är så att det är 12 spelare som gör match efter match, utan jag tror att Finland kommer att ändra i trean och fyran. Jag tror att ettan med Granlund, Hintz och Rantanen och tvåan med Lehkonen och Hotera Väinen, där är utgångspunkten att de ska hållas, att det ska vara topp 6 genom turneringen i bästa fall. Men sen tror jag till exempel inte alls att det är oväntat om Oliver Kapanen kommer in på Kapo Kakkosplats, om Joel Kiviranta spelar istället för Eli Tolvanen till exempel, att laguppställningen ska vi säga i matchen mot Slovakien match nummer 1 och mot Italien match nummer 3, så tror jag inte blir identisk. Så därför så säger jag det inte som så att om Oliver Kapanen är 14 forward mot Slovakien imorgon när OS börjar, så tror jag han gott ändå kan få istid och få göra byten under resten av den här turneringen. Jag tror verkligen inte att Finland med en så pass ändå jämn anfallsbesättning som Finland har, att man tänker släpa en spelare hit i Milano och sen inte ge honom någon istid, någon matchtid. Det tror jag inte.
Nej, det som ju blir intressant nu, just man tänker att okej, den här första matchen mot Slovakien, så på det sättet är det, kan man tänka sig att det inte alltid är fastslaget där. Men när det då är generalrepetitionen för Sverige-matchen, som ju är på många sätt en fruktansvärt viktig match, så helt optimalt är det ju inte om man måste göra förändringar på det laget som spelar mot Slovakien till följande match mot Sverige. Åtminstone så funderar jag.
Alltså jag tror personligen inte att det spelar någon större roll i det stora loppet. Jag menar, om man till exempel tar en Stanley Cup-final, så där händer det ju också, bara nu för att ta ett kanske långsökt exempel, men ändå att det sker små justeringar utan att man skulle tycka att det minskar på lagets slagstyrka. Så om man då gör ett sånt tankeexperiment att man spelar med Luostarinen, Lundell och Kakko mot Slovakien, och så tycker man att det kanske inte var optimalt, och så kör man istället med Luostarinen, Lundell, Kapanen mot Sverige, så jag ser ingenting negativt med det överhuvudtaget, med små justeringar, så länge som man liksom inte river och drar upp allt. För de tränar ju lite på det sättet också, gjorde träningar här där Lundell och Luostarinen fick göra byten, fick göra liksom träningsmoment tillsammans med Kapanen. Så jag tror att på vissa håll finns det en väldigt klar beredskap att byta en spelare mot en annan spelare utan att det behöver inverka negativt på någonting alls.
Jag hoppas ju själv att den där beredskapen också finns. Att jag vet att det här är jättetjatigt nu, att jag hela tiden lyfter fram det. Men jag är fortfarande lite rädd för att det inte helt enkelt bara funkar med att ha Teuvo Teräväinen i tvåan med Sebastian Aho. Att den där beredskapen också där finns. För jag tror ju på något sätt att det känns för mig som att det är den logiska platsen för Oliver Kapanen att spela. Sebastian Aho trivs med en målskytt. Och det är ju uttryckligen med det vad Oliver Kapanen är. Det enda problemet där sen liksom, just när man tänker på den femman, skulle sen vara att både han och Artur Lehkonen också bra nära målet. Och därför skulle han kunna funka bra till exempel just med Lundell och Luostarinen till exempel, men ändå att det inte är så att det är bara de där två lägre kedjorna som man är beredd att göra förändringar i, för risken finns nog fortfarande. Jag vill säga att risken finns nog redan mot Slovakien till och med, att spelet ser ganska jobbigt ut, för att vi ska minnas att det har talats jättemycket om det här att det är en liten rink och att den här lilla rinken är någonting som är en fördel för NHL-spelarna, men nu är det en fördel för lag som parkerar bussen också. Det är jättemycket lättare att göra det riktigt jobbigt för lag att försöka få igenom den puckar genom en köttfur framför kassen, och jag tror att den här matchbilden kan se ut så redan mot Slovakien.
Jag håller faktiskt lite med dig nu med det här att det finns en sån här brasklapp gällande just Teuvo Teräväinen, eftersom han också har varit skadad, och kanske just också tack vare att det ser ut som det där Oliver Kapanen har höjt formen hela tiden här egentligen längs med hösten, och också under januari så har det sett väldigt bra ut. Så jag skulle säga att för mig ser det ut som att om man tittar på de här 12 forwarden som jag nu tänker att det är de här fyra kedjorna, eller som är de fyra kedjorna som de har tränat med, så tycker jag att Kakko och Teräväinen är de spelarna som på något sätt, det finns den här att hej, att hur ser det ut om det inte funkar, så byter vi ut dem. Om det är några andra spelare som inte funkar där i de här tre första kedjorna, så tycker jag då börjar det liksom bli problem.
Och sen just också uttryckligen gällande Oliver Kapanen, så tycker jag att det är värt att lyfta fram att det finns ett stort frågetecken, tycker jag, i så som den andra powerplay-femman ser ut just nu. För jag vet att du, Toffe, håller med mig när jag lyfter fram det här, att det är lite knasigt. Inte bara lite knasigt, utan jätteknasigt. Att i och med att, eller speciellt med tanke på att rollfördelningen är så tydlig som den är i det här landslaget, att Joel Armia, som är en av de bästa boxplay-spelarna som Finland har i NHL, inte spelar boxplay, utan powerplay, just på ett sånt sätt sätt som jag tycker själv att Oliver Kapanen borde göra.
Jo, nej, det, så är det ju. Jag tycker att powerplay-formationerna har varit väntade, fullständigt väntade, exakt som det är logiskt att rita upp dem. Med undantag då av Joel Armia, där jag tycker att det finns spelare i den här truppen som är mera lämpade än Joel Armia att finnas där. Du nämnde Ren Kapanen till exempel, men Anton Lundell till exempel skulle absolut också kunna spela powerplay. Och där tror jag kanske helt enkelt att Finland stenhårt kommer att gå in i turneringen med helt olika anfallsspelare som spelar powerplay och helt olika anfallsspelare som spelar boxplay. Och där tror jag att i första matchen så är det väl klart att Lundell och Luostarinen spelar boxplay. Och så tror jag att Joel Kiviranta kommer att vara 13:e forward och spela boxplay tillsammans med Erik Haula. Och det är väl då i så fall lagledningens klara åsikt att Kiviranta är en bättre lämpad boxplayspelare i den här turneringen än vad Joel Armia är. Och det kan man då tycka vad man vill om, men jag anar att lagledningen ser det på det sättet. Och på samma sätt så tycker de att Joel Armia är bättre att stå framför mål än Kaapo Kakko. Och därav Armia i den där rollen. Men jag tror att det som spökar här i bakgrunden, så som jag ser när de tränar boxplay och powerplay, att de verkligen inte vill använda samma forwardspelare i två positioner, åtminstone inte så här i starten av turneringen.
För mig skulle det verka på något sätt logiskt det där att i och med att det kan ju hända att fjärde kedjan med Joel Armia får ganska lite speltid i 5-5. Okej, nu har han inte tränat i boxplay, men det skulle vara ett sätt att inte på något sätt överanstränga Armia, men nog hålla honom varm att han det där skulle kunna spela boxplay. Och när det gäller det andra powerplay-femman så det där, nu är det väl lite så att det är nog strösekunder som blir över från Finlands första powerplay. Att nu är det ju första powerplay som kommer att definiera Lejonens turnering på något sätt för mig.
Nej, jag håller fullständigt med Anders om det. Men samtidigt som man ser hur en hockeymatch går till så där rent konkret, så kan man väl också förmoda att det någonstans är Rantanen och Mikael Granlund och Roope Hintz som skapar störst tryck mot motståndarlaget. Och det är de som kanske fixar fram flest utvisningar. Och att det kommer att hända mer än en gång att de här spelarna har 45-50 sekunder i kroppen just när utvisningen kommer. Och det är därför logiskt att andra powerplay-formationen startar, eftersom Dallas femman var inne på isen under ett långt byte som avslutades med en utvisning för motståndarna. Så i praktiken är ju idealet givetvis att första powerplay femman spelar massor, men i praktiken så kan det bli ganska många utvisningslägen när det är logiskt att börja med PP2an så att säga.
Nej, det är ju helt, alltså det är ju väldigt bra poäng det där, och speciellt när man ska komma ihåg att det går väl avsevärt mycket snabbare, tror jag, det kommer att gå den här turneringen, från det att det blir en utvisning till spelet börjar. I NHL är det ofta så fruktansvärt länge, alltid de pauserna, men det går väl snabbare undan i internationella turneringar.
Nej, det är så. Det går snabbare undan. De finns, de där commercial power breaken, de finns på samma sätt. Men annars så är det pucken i isen ganska omgående efter en utvisning.
Nej, jag skulle säga tvärtom, säga att jag tycker att åtminstone under den här damturneringen så har de här pauserna varit längre än vad jag har väntat. Men just i och med att det var så mycket snack om det där inför, att det där tempo kommer att vara hårdare sådär matchmässigt också att sätta igång spelet och sådär än vad det är i NHL. Men jag tycker inte alls att det stämmer. Att såklart, det kanske känns annorlunda när man inte ser någon reklamer och sådär under de här pauserna. Men jag tycker nog att nu hinner spelarna vila nog.
Men nu understryker ju den här diskussionen som vi för också nu, att det där att Lejonens styrkor i den här turneringen, det är inte fruktansvärt många spelare som det är som vi räknar med ska kunna avgöra. Så det där alla små också sådana här problem som plötsligt att det blir en utvisning mot första kedjan och så har de varit inne i 40 sekunder och så borde de komma ut och köra powerplay, det blir ett problem för andra powerplays, åtminstone på pappret, oberoende om det är Joel Armia eller någon annan där, ser inte i närmelsevis lika starkt ut som första.
Nej, men det är ju i så fall om Teuvo Teräväinen är lika dålig som ni tror. Jag ser ju klart det att han sen snurrar ett powerplay i en final mot Kanada är kanske en annan sak. Men här personligen ingen som helst tvivel på att en powerplay-kedja med Teräväinen, Aho, Lehkonen inte skulle kunna få resultat mot Slovakien och Italien och en kommande eventuell åttondel och kvartsfinal. Så att jag tycker att den är kanske lite dramatisk det där att säga att Finland har en powerplay-formation som inte är tillräckligt bra som andra alternativ. De kan gott göra 4 powerplay-mål mot Slovakien och Italien, de här spelarna som finns i tvåan när man vet hur det brukar se ut i VM.
Jo, i Slovakien, eller ska vi speciellt Italien, borde ju inte vara problemet, men det där. Men mot Sverige ren så säger nu att Finland får 3 möjligheter att spela powerplay i den matchen. Det måste nästan bli 2 mål för att det där, man ska kunna räkna med seger.
Det finns andra kedjor att tala om också i de andra landslagen. Vi har ju fått se Kanada träna en gång innan de stängde sina träningar. Vi har fått se USA träna, vi har fått se Sverige träna. Och då är det kanske framförallt de här kanadensiska kedjorna som har fått ganska många att höja på ögonbrynen ute i hockeyvärlden.
Jo, och då är det ju säkert allra... No, 2 saker som vi har diskuterat mycket. Det är att Sidney Crosby är center i 3:e kedjan om de här träningsformationerna. Det där håller fast lagkaptenen. Och sen det att den där första kedjan har då runt Connor McDavid 19-åriga Macklin Celebrini och bulldozern Tom Wilson. Så speciellt den kedjan så väcker ju nog mycket diskussion. Och i Kanada åtminstone är man ganska liksom, man väntar mycket av den kedjan.
Det finns ju konspirationsteorier också som till exempel Mattias Simonsen gärna framför och förmedla vidare, nämligen att allt det här är lurendrejeri och ett luftslott och att Kanada egentligen kommer att köra på ett helt annat sätt. Om det är så är det en, ska vi säga, oväntat sofistikerad taktik, eftersom de också ställer upp för intervjuer och pratar om det här, och kanadensiska tränaren konstaterar att han funderar vem Connor McDavid är bäst lämpad att spela med, och han kom fram till att det är Macklin Celebrini och Tom Wilson. Om han då står där och blåljuger och att Kanada sen ställer upp med något helt annat lag, så kan jag ju tycka att det är lite oväntat avancerat inför gruppspelsmatcher mot Tjeckien och Schweiz till exempel. Men så kan det vara. Vi kan kanske inte utgå ifrån att det är Celebrini, McDavid och Tom Wilson och ägna de kommande 5 minuterna åt att diskutera huruvida Tom Wilson är värd att vara i första kedjan i Kanadas lag eller inte. För att det är som sagt många som tror att det inte kommer att vara så att de riktiga reella kedjeformationerna sen kommer att se ut på ett annat sätt.
Jag älskar att du får det att framstå som att jag för det första håller på att säga någonting som är i samma stil som att månlandningen skulle vara en bluff, bara för att sen säga att nej, jag håller egentligen helt med dig. Det är ju alldeles knasigt att Wilson skulle spela tillsammans med McDavid. Och speciellt när det handlar om ett Kanada som jag tycker att har varit så tydligt från första början att de vill hålla kvar den här magin från Four Nations. Där de hade 4 kedjor som fungerar åtminstone helt hyfsat. Det finns inget som helst behov att spelka upp dem på det här sättet, åtminstone så här drastiskt. Så därför har jag nu tydligen vikt ihop foliehatt åt mig själv och säga att jag tror på de här konspirationsteorierna. Jag tror att det var 100-procentiga mindgames att de spelade med de där kedjorna i den första, under det första träningspasset, och sen stängde träningarna så att ingen ska se vilka kedjor de egentligen tränar med. För tänk nu på det, jag vet att jag låter som en galen människa här, men tänk nu på det.
Nej, alltså jag tycker inte alls, måste jag rätta dig Mattias, jag tycker inte alls att det är särskilt befängt att tänka sig att om man kör med Macklin Celebrini och Connor McDavid i en kedja så vill man ha
Men Sidney Crosby som 3:e center.
Jag menar alltså, om du har som då centrar i uppställningen, du har Connor McDavid, världens bästa hockeyspelare, som första center, och du har Nathan MacKinnon, regerande MVP i NHL och ska vi säga världens näst bästa hockeyspelare, som andra center. Så om du har NHLs 2 bästa poängplockare, 2 bästa spelare som första center och andra center, så är inte det ju något justitiemord då att sätta Sidney Crosby som 3:e center i en laguppställning, utan det är väl om någonting hans rätta och rimliga position, om vi ska vara helt ärliga. Det är trots allt inte 2014 längre, utan det är 2026.
Alltså, jag måste ju säga att om jag nu skulle vara kanadensare, så skulle jag tycka att de här kedjorna är verkligt superintressanta, och jag skulle också nicka, för jag tycker att det ser ut som ett, ja, att Sidney Crosby är 3:e center, så betyder ju inte att han inte kommer att spela mycket. Jag tycker att jag lyfter på hatten åt John Cooper, för att han inte då, det här är ju inte någon utställning. De ställs inte ut att hej, att här är våra kärnor, utan de är där för att vinna OS-guld. Och när jag tänker mig att jag ser Macklin Celebrini som ishockeyns framtid. Han är helt otroligt, otroligt, otroligt bra redan nu. Conor McDavid behöver man inte mycket snacka om hur bra han är. Men sen är ju Tom Wilson en, liksom, en större, elakare, starkare version av Zach Hyman som det där som passar jättebra ihop med Conor McDavid. Frågan är sen om Tom Wilson kan läsa Conor McDavid lika bra som Zach Hyman gör.
Men det positiva med det är att Tom Wilson behöver bara ställa sig framför kassen och mer än så behöver han inte läsa Conor McDavid, för han ska bara vara där och slåss och hacka in returer, tror jag, om det är så här som kedjorna faktiskt ser ut.
Nej, och de är ju väldigt, väldigt, väldigt jämna, de här kedjorna. Man slås ju av när man ser den här kedjeformationen så som Kanada då har tränat, vare sig det är på skämt eller på allvar. Att jösses, vilket lag alltså. Och det är ju faktiskt så att det känns som att man kan sätta alla 12 namnen i en hatt och så drar man upp de 3 i taget. Och så får man, som Anders säger, ett lag som ser intressant ut. Och där man kan i varje kedja lyfta fram spelare som blir cool och se tillsammans. Och ska vi säga, den här uppställningen som har läckt så förstärker ju intrycket för mig att Kanada är turneringens fullständigt solklara favorit. Att man kan komponera dem lite hur som helst och det ser spännande ut.
Ja, fruktansvärt lag. Alltså, fruktansvärt lag när de får pucken in i offensiv zon.
Och ett annat lag som på det sättet är intressant att snacka om, för att där tror jag att det här är det laget som måste få allt att klaffa mest och som har mest att bevisa från tränarstaben kanske, just med tanke på att om vi nu jämför med Finland där det var så givet att kedjorna ska se ut på ett visst sätt. Kanada kan göra vad de vill och det ser ändå farligt ut. USA har sina då Four Nations-spelare som ska spela tillsammans, men Sverige verkar inte komma in med något så här givet koncept överhuvudtaget, utan här gäller det ju verkligen för Sam Hallam och gänget att få det att stämma överens från start egentligen, för inte det särskilt eller så många träningar de nu har på sig att få de här nya kombinationerna att funka, för de är ju inte bekanta med varandra sedan tidigare överhuvudtaget.
Nej, det är sant. Samtidigt så har ju de här svenska spelarna ganska stor landslagserfarenhet sådär i snitt, om man tänker på hur otroligt viktigt givet är med i Sverige och många har spelat tillsammans i de sammanhangen. Och också i stora VM har det ju hänt flera gånger att Sverige har haft rätt många NHL-proffs med, och att Sverige har otroligt många NHL-proffs. Och jag menar, kollar man till exempel på en sån kedja som Kempe, Eriksson, Eknyl och Andersson, som är jämngamla. Och jag menar, det finns ju kopplingar som man kan ta tidigare i historien som eventuellt Sverige har tänkt på en del när de har komponerat ihop det här laget. Men om det kanadensiska laget framstår som otroligt, otroligt kärnspäckat när man tittar på de 12-14 anfallarna, så tycker jag verkligen att det här svenska laget ser ganska jämntjockt ut när det gäller forwardspelarna. Och det blir ju ännu jämntjockare av den här uppställningen, kan jag tycka. När man har William Nylander i mitt tycke Sveriges bästa spelare i en kedja, man har Lukas Raymond, Sveriges bästa poängplockare, en annan. Mika Zibanejad, kanske den formstarkaste spelaren i en tredje. Och ledaren Gabriel Landeskog i en fjärde. Så där har man verkligen spritt ut det på ett sätt som gör att jag tycker att det känns lite jämntjockt faktiskt också i jämförelse med Finland.
Men jag är också, det där jag tycker att den här no, speciellt centerfilen, så kan man ju inte säga att den skulle vara grymt, grymt imponerande. Visst, Joel Eriksson är en jättebra NHL-center i det där Minnesota Wild, men är han första center, så det får vi snart se. Men jag skulle ha en sån här fråga till er som jag inte blir riktigt klok på, att när jag, den här då när, som jag har förstått att det är liksom lite alternativt i andra kedjan, att är det Jesper Bratt eller Filip Forsberg som ena på ena kanten, så liksom Elias Lindholm på som center och sen Lukas Raymond, så om det nu då är någondera Jesper Bratt eller Filip Forsberg, så i vilken kedja hamnar den andra, för de är ju båda definitivt topp två kedjeyttrar.
Vi har ju en tidigare Ylesporten medarbetare som är hockeyreporter här från SVT. Det vill säga Hannes, vår tidigare kollega, som helt enkelt trodde att Filip Forsberg kommer att vara utanför den spelande uppställningen, och det är ju i så fall väldigt drastiskt. Men alltså såna rykten från SVT-hållet, han är ju en otroligt bra målskytt, men att om det helt enkelt är då så att Bratt kör i den kedjan, så alltså hans tolkning att Forsberg inte har plats i någon annan kedja utan han halkar ut helt och hållet.
Wow.
Och det skulle nog vara en jätteskräll om det händer i så fall. För nu är ju ändå Filip Forsberg var ju en ytterst ledande spelare för 3 Kronor i VM förra våren till exempel.
Ja, om vi då tänker att det där... No, jag är inte över, nu skulle jag då droppa in honom i en tredje kedja, men jag Elias Pettersson fortfarande, är hans form, har han blivit betydligt bättre här under de senaste månaderna? Och sen då också Rickard Rakell istället för Filip Forsberg, så inte för mig i alla fall.
Nej, jag tycker faktiskt att om man tar spelare som känns ganska sådär tunga att släpa med i en turnering, så är det ju då Mika Zibanejad, Sytra, Rickard Rakell och Elias Pettersson. Det känns som en lite otacksam roll faktiskt för Zibanejad att leda den kedjan och försöka lyfta dem till stordåd. För det är ju lite så med Sverige att Sverige måste producera ganska brett över alla kedjor, känns det, för att det ska gå bra i den här turneringen. De har inte samma tyngd i till exempel första kedjan som Finland har. Och det krävs därför kanske en lite bredare produktion om det ska gå bra för Tre Kronor.
Men nu har vi tagit närmare titt på några av lagen. Dags att börja ranka, fastställa den sista power rank-listan inför att OS-turneringen kör igång. Om vi gör så att vi listar alla våra sex favoriter, i och med då, alltså, eller de lagen som vi då ser att gå till semifinal och de två främsta utmanarna, tänker jag också. Och då finns det ju sex ganska logiska lag som man ska ha med sig på den här listan. Men har alla de sex lagen det återstår att säga? Anders, du får börja.
No. Den här listan skulle jag kunna köra redan i juli. Ja, det där. Jag ser Kanada som solklar power ranking 1 och egentligen blir bara, tycker jag, starkare i mina ögon hela tiden, speciellt efter hur ranking 2 USA tog ut sitt lag till slut. Men nu har jag USA på pappret som helt klart det näst bästa laget. Men jag vill säga att jag tycker att det är en skillnad mellan Kanada och USA. Och sen det där, ingen får mig att ranka det här Sverige före Finland. Så jag har det där Finland som 3, Sverige som 4. Tjeckien som 5, men Tjeckien med stor skrällpotential. Och nu sätter jag Schweiz in som det där 6:e laget.
Det blir ju väldigt, väldigt likt det som Anders har. Det är ganska ofrånkomligt, för jag tror att det är vansinnigt svårt att motivera på något annat sätt än att Kanada är 1. Och lika så på samma sätt, om man tittar spelare för spelare, om man tittar på backbesättningen, om man tittar på målvakt, om man tittar på kedjorna, så även med de spelare som USA saknar, så USA är 2. Det är väldigt lätt att föreställa se en turnering där Finland slutar bättre än USA. Jag kan göra det i alla fall. Men det går liksom inte att i en power rank försöka hävda att den finländska backbesättningen till exempel kan mäta sig med USAs backbesättning. Speciellt inte om vi liksom kollar bakom det första backparet. Så USA måste på samma sätt vara 2. Sen är det slantsingling för mig om man sätter Finland eller Sverige som 3. Jag sätter Sverige trots allt. Jag tycker Sverige har framförallt backmässigt en otrolig bredd. Och backar är också viktiga i hockey. Så därför har jag Sverige som 3. Knappt före Finland. Man kan väl dra lite åt två håll här och säga att jag tror absolut att Finland kan ta medalj i den här turneringen. Det är sannolikt att de gör det, men i en power rank är de 4. Sen har jag i mina papper ett ganska långt gap ner till Tjeckien som jag tycker känns lite överskattat. Det är jättemycket ligaspelare där från Tjeckien. De tappar sin första center i Sacha. De har några stjärnor, men de har inte bredden. Och sen när det handlar om 6 så tror jag ju att Schweiz är väldigt överreklamerat med tanke på att Schweiz har en så svår grupp, det vill säga Schweiz ska spela mot Tjeckien och Kanada. Och jag tror alltså att Schweiz blir 3 i gruppen och åker ut allra senast i kvartsfinal. Och därför lyfter jag gärna upp ett lag som jag tror blir 2 i sin grupp och går alltså lika långt som Schweiz, men har ett bättre gruppspel och vinner fler matcher och kommer högre i den här tabellen. Och det är för mig då Tyskland som jag helt enkelt tycker är före Schweiz, eftersom de har en bättre motstånd. Jag tror Tyskland kommer att vinna över både Lettland och Danmark i min bok, och det gör att de för mig klättrar upp som 6 i den här power ranking.
Nu är jag lite ledsen för att jag inte har en sån här alpko-klocka med mig här när jag ska försöka lista mina lag. För jag vill nämligen lyfta från Schweiz högre än någon av er. Jag blir lite ledsen på dig, Toffe, när du dissar dem sådär. Aldrig i livet att Tyskland ska vara med i en topp 6-ranking. Tjeckien 6 av den anledningen att Zaha faller bort. De har inte en första center och de har inte någon som kan agera backup heller. De har inte den där bredden alls på samma sätt som några av de andra länderna har. Schweiz har vanan inne. De har sina NHL-spelare på plats. De har bra center. De har ett spel som de har fått vila på de senaste VM-turneringarna. De ska vara 5 på den här listan. Men annars håller jag med dig, Toffe, att min topp 4 ser sen helt identisk ut. På pappret tycker jag inte att Finland kan mäta sig mot Sverige just på grund av den där backbredden helt enkelt. Så jag jag har det som så att det är Kanada, USA, Sverige, Finland och sen Schweiz och Tjeckien. Men jag säger nog att både Schweiz och Tjeckien har liksom riktigt på allvar en stor skrällchans i och med att det här turneringsupplägget ändå är ett sånt som det är. Det är vinna eller försvinn sen från och med åttondelsfinalen, play-in-matchen eller vad man ska kalla det.
Om jag då så där snabbt försöker räkna ihop ett konsensus av det där, så är vi alla överens om att Kanada är ett och alla överens om att USA är två, och vi är överens om att det är ett gap mellan de två, och sen majoritetens makt gör då att vi sätter Sverige som trea, Finland som fyra, om vi funderar på resten så blir Tjeckien femma och Schweiz sexa, och då har vi tre lag i power rankens topp sex från samma grupp, men må så vara. Och jag köper den här konsensusen också att släppa in Schweiz dit, så frågan är väl kanske nu närmast om Anders köper det konsensus att vi kör Finland före Sverige i alla fall.
Nej, jag gör ju inte det, för att jag motiverar det som förresten många gånger Sverige har rankats före Finland. Att Finland har en spets som jag tycker att är tillräckligt mycket vassare än Sveriges spets för att avgöra den här matchen. Att jag funderar på det så här, på det här sättet. Och det här, att som jag ser det, så är det inte omöjligt alls att de tre bästa spelarna i matchen mellan Finland och Sverige kommer från Finland. Då vill jag säga Mikko Rantanen, Sebastian Aho och Miro Heiskanen. Och det skulle inte vara första och inte sista gången som i sådana här ganska jämna kamper. Det är sen de här riktigt vassa, stora spelarna som kommer fram och avgör. Och det som jag ännu vill lyfta fram från Finland, som jag tycker att man hela tiden glömmer att det där ta fram, är det att man har nått framgång. Jag räknar att 14 av de här finländska spelarna som finns i den spelande uppställningen har antingen vunnit Stanley Cup eller spelat Stanley Cup-final. Och sen när det gäller igen VM och VM-guld i någon i junior här eller U18, så är det typ, vem är det som inte har tagit det? Det är nästan ingen som det där inte har vunnit det. Därför så vill jag bara säga att jag tycker att Finland, jag vägrar att ranka Sverige före Finland, så ni får antingen så att ni kastar ut mig på den här rankningen eller det där, så kommer på något annat.
Jag tycker vi måste ha Anders kvar här. Vi kan inte släppa Anders dagen innan NHL-starten. Så att vi sätter Finland som trea på vår gemensamma power rank.
Okay.
Han har liksom veto. Har man följt med sen Matti Hagmans dagar, så då får man köra över en total ungt upp i Mattias och en halv ungt upp i undertecknad. Så vi sätter Finland som
och
trea.
Jesus, så ni kommer att mobba mig om det går åt andra håll. Är det så? Ja. Obarmhärtigt.
Men ni kliter in, eller Anders, du kliter in på nästa fråga, för att är det en sak att ranka power eller göra en power ranking på papper, en helt annan sak hur det kommer att gå i verkligheten. Och Noah undrar nu, vem är det som tar OS-guld? Kanada är väl ändå den stora förhandsfavoriten, och jag kan nu spoila gärna direkt, jag ser inte att någon annan kan vinna guld än Kanada.
Samma svar härifrån.
Nej, det måste ungefär, de måste drabbas av norovirus före finalen för att inte vinna.
Och de kommer inte ens att bo i OS-byn och där fegisarna, så de kommer inte ens att få norovirus.
Nej, det är ju en av dagens nyheter. De här finländska spelarna som vi pratade med efter träningen, Anton Lundell till exempel, han var jätteglad över OS-byn. Han tyckte det var festligt att alla äter i samma matsal. Och att man kan, han sa att man kan kolla på sådana här idrottare man ser och fundera vilken sport håller de på med. Och han hade bara positiva saker att säga. Och sen så går det en kvart efter träningen och så kommer beskedet att Kanada flyttar bort från OS-byn och flyttar in på hotell. Divalater! Det är ju nästan att man hoppas att de inte har det där OS-guldet i alla fall.
Ja, USA kör sen rakt motsatta taktiken och liksom på något sätt, det känns som när man lyssnar på de amerikanska spelarna, så har de verkligen anammat den här college dorm mentaliteten. Nej, jag vill inte ens föreställa mig hur det ser ut där i USA-hus, härligt talat.
Animal House.
En fråga till Elis undrar, vem kommer att toppa skytteligan då? Här finns det mer ombud, eller fler ombud om vi säger så.
Nej, här finns det otroligt många ombud eftersom lagen kommer att spela olika antal matcher. Och det finns två saker som talar mot Kanada. Det vill säga för det första att Kanada har en svår grupp med både Tjeckien och Schweiz redan i gruppspelet. Så det gör ju att kanadensiska spelare får svårare att plocka poängen, till exempel amerikanska spelare som har ett väldigt enkelt gruppspel. Och så sen är det ju som så också att de fyra bästa spelare är en match mindre. Och att om vi till exempel kollar den som blir femma i tabellen, så kommer förmodligen förmodligen antagligen att få spela en sån åttondelsfinal mot Italien. Och en åttondelsfinal mot Italien med precis allt på spel för ett lag som har slutat femma och blivit lite uppretat. Så den matchen kan ju sluta 12-0 och en spelare kan plocka 5-6 poäng i en sån match egentligen. Liksom Jukka Jalonen låter det ju inte sluta 12-0, men ni förstår vad jag menar. Att en spelare kan i en åttondelsfinal mot Italien ta så många poäng att han vinner poängligan. Jämfört med någon kanadensisk spelare som redan väntar på kvartsfinal. Och det där gör ju att det blir otroligt svårt. Men jag tror ju att en sån spelare som, ska vi säga att Jack Eichel kan ligga ganska bra till. Auston Matthew som han lyckas i landslaget den här gången. USA, helt enkelt med tanke på deras gruppspel. Vad säger ni?
Jag tänkte lite på samma sätt faktiskt, att just det där USAs gruppspel öppnar ju för dem. Men sen det där, så en nyckel kan också vara att det där, som jag nu ser det så, Italien är sämsta laget med i den här turneringen och Finland kommer att möta Italien. Det där så, jag har nu den här växeln i, jag blir alltid uppspelt när det är OS. Så jag ser att Mikko Rantanen kommer att ta hem poängligan.
Jag hörde någon i en NHL-podd som sa att Mikko Rantanen kommer att vinna skytteligan i NHL den här säsongen också. Kan det möjligtvis vara samma person?
Han hinner ändå.
Jag tänker lite som Toffe, men jag tänker också så här att USA har helt för mycket bredd för att någon enskild spelare ska vinna poängligan.
Bra poäng.
Eller whatever. Jag lyfter fram ett annat lag, en annan superstjärna från samma grupp som eventuellt kan få spela kvartsfinal också och kommer att vara den som gör 95% av alla hans lagpoäng, Leon Draisaitl.
Ja, det där är bra.
Han kommer att panga in förbannat många poäng i den här turneringen, tror jag.
Nej, det är jättebra sökt. Och för att nu ta ett namn till, så jag tror att William Nylander kommer att plocka jättemycket poäng i den här turneringen. För han brukar göra det i VM-turneringar. Han brukar, när Sverige spelar internationellt, plocka massor med poäng. Och han ska också möta Italien. Och det är inte alls otänkbart att Finland snuvar Sverige på gruppsegern. Och i så fall kanske han får spela två gånger mot Italien om det vill sig. Så han ska definitivt med i diskussionen, tycker jag.
Sen det där, blir det snabbt så att man bara tar fram anfallare, men så finns det ju faktiskt så att det skulle inte vara första gången som en back gör mest poäng i en sån här turnering. Att både Cale Makar och Quinn Hughes kan ha helt sjuka mängder med assistpoäng.
Och Olli Määttä.
Och med detta har vi sätta punkt för avsnittet av Yle Sportens NHL-podd. Vi beklagar att det har varit lite tekniska strul när vi har bandat in det här avsnittet. Hoppas ni orkar hänga med hela vägen. Och för er som orkar hänga med, så kommer jag med en liten belöning. Vi kommer alltså att ha lite special, fler avsnitt nu under OS. Fler specialavsnitt med OS-fokus. Och skriv upp de här datumen. 13.2 på kvällen, 16.2 på dagen, 19.2 på dagen och 22.2 på kvällen. Då kommer det nya avsnitt av NHL-podden. Och klicka på den där, att ni får en notis här på arenan varje gång vi publicerar ett avsnitt, för att inte missa något av våra analyser med mycket bättre ljudkvalitet, kommer jag att lova. Så vi hörs igen.
Tack och hej och ha det bra.
Detsamma, hej då.